Mycket välkomna till Studio DN. Idag om hur Ungerns premiärminister Viktor Orbán steg för steg flyttar fram sina positioner med coronapandemin som förevändning. Ett gilla på Facebook kan vara ett brott mot en ny coronalag. Ja, i Ungern har Viktor Orbán i dagarna suttit ett decennium som premiärminister. Steg för steg har han och hans nationalkonservativa parti Fidesz tagit ett allt hårdare grepp om landet. De demokratiska institutionerna monteras ner tegelsten för tegelsten. Bland det senaste som hänt är att det har instiftats en ny lag som kan ge 5 års fängelse för så kallade lögner om coronapandemin. Välkommen Ingmar Neveus, DNs Östeuropa-korrespondent.
Tack.
Vad är det, Ingmar, som händer just nu i EU-landet Ungern egentligen? Det tycks ju ha gått så långt som att människor har fått hembesök av polis för uppdateringar de har gjort på sociala medier.
Ja, det stämmer, och det är i grunden för det här, det är en del av en nödlag som antogs i Ungern i slutet av mars. Och den här delen då förbjuder falsk information kring pandemin. Men i själva verket så det som beivras är mer kritik mot regeringen, och det kan röra pandemin, hur man hanterar den, det kan röra även andra saker. Jag intervjuade en man i en liten stad i Ungern som just greps då för en uppdatering på Facebook av det här slaget.
För det tycks ju verkligen inte krävas särskilt mycket för att man ska kunna gripas.
Nej, det stämmer, och det verkar ju vara, alltså mig veterligen har inte, den här lagen kan alltså ge 5 års fängelse då för sån här falsk information, men enligt mina källor har det inte kommit några sådana domar, utan främst verkar användas som ett sätt att skrämma människor till tystnad helt enkelt.
Det har ju redan blivit protester från EU mot den här nya lagen från slutet av mars, men den ungerske utrikesministern Peter Sziarto går till motattack.
If we go through the facts, if we go through what these colleagues have said, they said that there's an unlimited authorization for the prime minister, which is not true. This is fake, this is a lie.
Ja, det är ett hårt motangrepp direkt. De är kavata, ungrarna, när det gäller kritik mot det här.
Det är, har de varit i många år, och de attackerar som attacker bästa försvar. Det har funnits kanske orättvisa delar i kritiken mot den här lagen. Alltså, Orbán och hans regering fick ju rätt att styra genom dekret. Och det som skilde det från andra länders liknande lagar, det var ju att man inte just satte någon tidsgräns på det här. Alltså, det normala är ofta att man har återkommande stationer där, så att säga, man får godkänna det igen då från parlamentets sida. Men här var det regeringen själv som definierar hur länge det här dekretstyret ska finnas kvar. Och nu i veckan faktiskt så kommer Orbán att lansera i parlamentet förslag att det ska upphöra. Möjligen som en följd av den här hårda kritiken, eller för att själv ta initiativet. Sen hör till saken att han har ändå 2/3 majoritet. Så att han kan driva igenom vad han vill ändå.
Och då handlar det också om andra förändringar som är mer av permanent natur, inte sant?
Ja, till exempel det här vi pratade om nu med den här attacken mot yttrandefriheten, som man nog måste beteckna det som. Att man, det är en sorts gummiparagraf. Man antas sprida lögner om pandemin när man i själva verket, som den här Janos som jag pratade med, uppmanade till en fredlig protest mot det faktum att man tömde ett stort antal sjukhussängar i hans lilla stad med pandemin som förevändning. Det är jättekontroversiellt. Alltså, man skulle få 36 000 nya sängar då för pandemin, och då skickade man hem alltså tusentals, i många fall svårt sjuka patienter. Och att påpeka detta då och protestera om det, mot det ansågs då av polisen i den här stan var ett brott mot den här lagen.
Jag förstår också att Orbán och regeringen har använt den här nödlagen på flera olika sätt, till exempel, alltså inte bara coronarelaterade ingrepp då, utan de gillar inte könskorrigering till exempel, eller vissa typer av teater.
Ja, det stämmer att man under den här perioden nu, som kanske blir rätt kort, av styre med dekret, också har lite grann i skuggan av pandemin klubbat igenom kontroversiella saker i parlamentet med sin stora majoritet. Till exempel det som man du nämnde, könskorrigering. Alltså det blir ju i princip förbjudet att byta kön i Ungern, eftersom man måste alltid uppge kön vid födsel, och så att säga, det följer med en. Så att för transsexuella är det ett hårt slag. En annan sak var att man lät hemligstämpla ett stort avtal med Kina om att bygga en järnväg mellan Budapest och Belgrad. Alla detaljer i det, vilket är väldigt kontroversiellt också. Det passade man på i lite grann i skuggan av det här.
Men egendomligt nog, Ingmar, har Ungern ändå skrivit under ett EU-fördömande av länder som använder corona för att montera ner rättsstaten. Då undrar man hur det gick till.
Ja, jag såg också det. Det måste väl betecknas som en slags taktisk manöver, ett sätt att säga att ja, vi gör då inte det. Så jag menar, hur kan jag anklaga oss för att montera ner rättsstaten när vi själva skriver på det här? Det blir lite komiskt. Jag menar, Ungern har under många år anklagats för sådana saker av EU-kommissionen, av andra EU-länder och så vidare.
När vi kommer tillbaka ska vi tala om Orbáns 10 år vid makten och hur EU agerar eller kanske inte agerar.
Sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédhessük Magyarországot.
Vi har vunnit en avgörande seger, fått en chans och själva tagit chansen att försvara Ungern. Så sa Viktor Orbán efter senaste valet 2018. Ja, Ingmar Niveus, ett helt decennium alltså har Orbán haft makten i Ungern, och det har varit en dramatisk förändring onekligen. Kan man säga att det har varit två olika typer av spår, ett som gäller ekonomi och ett som gäller demokrati?
Ja, det kanske man kan säga. Man brukar tala om Orbánomics, alltså speciellt, alltså, det får man ju säga att det har varit framgångsrika år för Ungern ekonomiskt. Orbán satt vid makten också en kort period på 90-talet. När han återkom till makten då 2010 hade han liksom bytt skepnad. Han hade blivit en radikal nationalist. Han hade en populist. Men det här med ekonomin, det är bland annat att locka till sig utländska investeringar, vilket man har varit väldigt framgångsrik i. Flera stora tyska biltillverkare är enorma. Har enormt många anställda i Ungern till exempel. När det gäller demokratin så liksom sticker ju Fidesz och Orbán inte under stol med att man vill se ett annat system än det vi har i de flesta andra EU-länder. Man talar om illiberal demokrati. Och det går ju kort ut på att liksom regeringsmakten ska vara den allenarådande makten. De här andra som man brukar säga balansera regeringens makt, domstolar, medier och sånt, det ska underordnas regeringen. Och i ryggen har Orbán en väldigt stor majoritet, de två senaste valen 2/3 majoritet.
Men kan man kalla Ungern överhuvudtaget en demokrati idag?
Många tycker ju inte det, utan Freedom House till exempel, en väldigt välrenommerad organisation som klassar länder och i hela världen, klassade ner då Ungern från fullvärdig demokrati, vilket alla andra EU-länder klassas som, till, jag kommer inte ihåg vad det kallas, någon slags hybridregim.
Men landet är ju alltså medlem i EU, men verkar på många sätt vara långt utanför. Varför är man med överhuvudtaget?
Ja, ett svar är ju att EU är väldigt fördelaktigt ekonomiskt för Ungern som är största nettobidragstagare om man räknar per capita i EU. Så att det har ju flödat enormt mycket pengar till Ungern genom det här EU-medlemskapet. Sen så hindrar inte det Orbán och hans regering att ständigt kritisera EU eller Bryssel. De har haft flera stora kampanjer i hela landet mot Bryssel och mot enskilda EU-kommissionärer och sådär.
Finns det en vankelmodighet någonstans i EUs sätt att hantera Ungern? Ett problem måste det onekligen vara.
Det kan man ju säga. Eller till exempel EU-parlamentet har ju många gånger antagit resolutioner mot Ungern och kritiserat Ungern. Men sen är det det här att Ungerns regeringsparti Fidesz då är ju medlemmar i EPP, alltså den här europeiska partigruppen där även KD, Moderaterna och till exempel Angela Merkels CDU är medlemmar. Och där har man ju våndats något oerhört över huruvida Fidesz ska få vara kvar eller inte. Och de är för närvarande suspenderade, men alltså de är inte petade. Och det, vilket jag tror de svenska medlemspartierna hade velat, och många med dem, men man lyckas liksom hänga kvar på en tråd.
Bryr sig Orbán och Fidesz överhuvudtaget om kritik från omvärlden?
Ja, det kanske både och. Det finns ju tecken, men nu till exempel är det möjligt att när han backar på det här dekretstyret att han liksom hittar en balans. Det var också så nu alldeles häromdagen att Ungern valde att stänga två såna här transitzoner som man har fått väldigt kritik från olika internationella organ, alltså för flyktingar vid gränsen som inte har ansetts svara upp mot skyddet för mänskliga rättigheter, och det väljer man nu att stänga då efter den här kritiken. Å andra sidan kan man säga att han liksom använder kritiken internt och för att visa att han är den som står upp för Ungern. Och titta, alla andra kritiserar oss, men jag slår tillbaka.
Vilken kraft har oppositionen överhuvudtaget idag, då, om du har talat med nu? Finns det några förutsättningar alls för ett maktskifte?
Ja, det ser svårt ut. Oppositionen är ganska splittrad och som sagt har bara en tredjedel sammanlagt i parlamentet. Och det inkluderar ju Jobbik, det här högerextrema partiet som i och för sig har gått mer mot mitten på senare år. Och socialister, gröna, liberaler, alla de får sammanlagt en tredjedel. Å andra sidan kan man säga ändå peka på att i förra årets lokalval så vann oppositionen till exempel borgmästerposten i Budapest. Och även i många andra större städer, så vilket vissa ser som ett tecken på då någon slags pyrande missnöje mot Orbán.
Tack så mycket så länge, Ingmar Neveus. I Studio DN imorgon om äldreomsorgen, de höga dödstalen och lärdomarna av allt. För ljudillustrationerna svarade Euronews och nyhetsbyrån TT. Studio DN görs av producent Sabina Marbelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Power Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.